Kapitel 10. Moder Europa. Får jag besvära om biljetterna? Konduktören tänder i taket och ser uppfordrande på de yrvakna resenärerna. Elin kan inte somna om. Damen inunder snarkar. Tåget tar henne till modern som hon inte har träffat sedan brösten växt ut. Hon ska visa modern sin nya skepnad. Tåget rullar så tyst. Kupén gungar allt kraftigare från sida till sida. Vagnen håller på att välta. Mörkret är kompakt och luften kvav. De stumma väggarna kommer närmare. Taket sjunker och Elin pressas mot fjädringen. Britsen vibrerar av damens snarkningar som slår som åskskrällar mot rutan. Golv och tak byter ständigt plats. Elin försöker ta sig ur britsen men vet inte åt vilket håll hon ska sätta fötterna. Hon sträcker benen rakt ut i kupén och följer efter med kroppen. Tyngdkraften drar åt ett visst håll och hon faller. Fötterna landar på fönsterbrädan. Rutan är kall. En disig måne syns över någon av Europas städer. På darrande ben tar hon sig ner från brädan och ut i kupén. Kan du heller inte sova? En yngre kvinna står och röker i korridoren. Hon ler. Tåget rullar till Elins förvåning fortfarande upprätt. Hon drar ner ett fönster och andas in Europas fuktiga gamla luft. Det luktar bränt. Vet du hur det känns när livmodern skriker? Elin kastar en förströdd blick mot kvinnans konkava mage och skakar på huvudet. Tomrummet längtar dag och natt, omättligt besatt av en enda vilja. Kvinnan stönar och tänder en ny cigarett. Elin har just lyckats ta sig ur den trånga livmoderkupén som var nära att kväva henne. Hon har inte minsta medkänsla för en tom kupés längtan eller en tom livmoders skrik. En man i pyjamas vacklar ur en kupé. Han sträcker på sig och ställer sig att stirra på Europa. Åh, detta dunkande på tåget gör det inte lättare, suckar kvinnan. Elin och mannen i pyjamas betraktar henne förläget. Hon syns så tydligt. Hennes skarpa konturer bryter påtagligt mot vagnens inredning. Inte en tillstymmelse till bubbla skyddar henne. Hon förs elegant, ungt och nervöst. Det är bara hennes allt för tydliga drag och urgröpta kinder som vittnar om att hon åldras. Elin vandrar längs gator och kanaler, tvärs igenom marknader, in och ut i kyrkor och museer. Människorna hon möter rör sig civiliserat i hemvand förtröstan. Europa är belevat, slitet och kultiverat. Husen, smutsiga och trötta efter allt det varit med om. Elin känner sig inlindad i en vänlig smog. Flanerande män dyker upp vid hennes sida. Den ene avlöser den andra. De talar om sina liv och problem och Elin lyssnar artigt och belevat. Hon säger inte mycket själv. Inuti bubblan kan hon njuta av Europa i fulla drag utan att störas allt för mycket av männens bekymmer. En välklädd herre slår sig ned på samma parkbänk. Det finns inget värre än att bli utnyttjad av sina arbetskamrater bara för att man är givmild, säger han harmset. Han räcker henne ett rött äpple. Varsågod och ät, lilla fröken. Ät äpplet. Elin är hungrig men vågar inte. Han nickar uppmuntrande och ber henne än en gång att äta. Han tittar fascinerat när hon tveksamt tar en tugga. Såja, såja, låt väl smaka, mumlar han extatiskt och smeker sitt kön med en hand i byxfickan. Elin fnissar till. Hon är Eva i lustgården. Adam vid sidan om henne njuter kroppsligen av att Eva får kunskap och medvetande. Adam smakar inte på äpplet. Han låter Eva äta upp hela och kan på så sätt leva oskuldsfull och fri kvar i paradiset. När bara skruttet är kvar lägger Eva det i Adams framsträckta hand. Adam ler och sluter handen. Hans ansikte förvrids. Eva ser på Adam när han får utlösning. Hon kan inte avgöra om hans ansikte uttrycker njutning eller smärta. Adam ger Eva en nypressad spetsnäsduk att torka händerna på. Han torkar sedan sin manslem med näsduken. Tack för vänligheten. God middag. Mannens goda europeiska uppfostran sitter i ryggmärgen och han bugar mekaniskt och går till sitt kontor. Elin går till hamnen för att se på fartygen. En krullhårig man på kajen kastar sig på rygg framför hennes fötter. Hjälp mig, skriker han. Elin står handfallen. Hon vet inte hur hon ska hjälpa honom från att inte rulla över kajkanten. Det bästa är nog att hon lämnar hamnen. Hjälp mig, ropar den krullhåriga efter henne. Han kryper på alla fyra bakom henne upp för kullerstensgatan. Elin skyndar på stegen. Vem tror han att jag är? Vad ser i mig? Hon undrar om det finns lyckliga män som klarar sig själva. Mörkret faller utan skymning. Plötsligt blir det svart, som om någon hade släckt lampan. Med en adresslapp i handen söker hon sig fram genom gatorna. Hon stannar upp framför en dansrestaurangs öppna dörrar. Det dansande virvlar runt på ett stort trägolv. Hon kommer att tänka på ett igelkottpar som hon sett cirkla runt på en grusgång i timmar. Det blev djupa spår i gruset. Honan hostade och hannen stönade av utmattning. Elin blev imponerad av deras långvariga och koncentrerade parningsdans, att det cirklade runt så länge och ihärdigt för att komma i rätt stämning. Hon finner modern på ett torg, omringad av stamfränder. De sitter på vita kaféstolar under kulörta lyktor och sorlar. Deras barn leker vid fontänen. Modern granskar henne belåtet och inviger henne i stammens hemligheter. Sitt, sitt, drick och ät. Omedelbart behandlas hon som en av dem. Hon är välkommen i deras klan. De ser henne som en blivande moder och ingenting annat. En kvinna utan barn är lika meningslös som en planet utan levande varelser i deras självklara sanning. De kretsar runt varandra, ivrigt samtalande och diskuterande. Alla håller ihop och lever som en skock sällskapliga får. Ensamheten är upphävd och ett varsamt intresse för vardagliga ting hålls ständigt vid liv. Man skvallrar, ingriper i varandras privatliv och planerar morgondagens förhavanden. En judisk prins stiger fram på torget. Hans lilla mamma når honom till axeln och han går dubbelvikt och lyssnar till hennes prat. Det kommer raka vägen mot Elin och modern. God kväll, mitt namn är Moni. Elin tycker om hans månliknande namn. Min son, Salomon, säger mamman. Han är ogift och studerar till läkare. Mödrarna omfamnar varandra och smiter iväg. Vill du ha Coca-Cola? Moni är så besvärad av situationen att Elin rodnar hans vägnar. Nej tack, säger hon. Coca-Cola är det värsta jag vet att bli bjuden på. Moni kliar sig intensivt under näsan. Den andra handens pekfinger tvingar lika intensivt en hårslinga runt. Han stirrar ner i bordet och avbryter hårsnörrandet med jämna mellanrum för att skjuta upp glasögonen som envisas med att glida ner för näsan. Mormor blev ihjälgasad och morfar sköt skallen av sig, berättar Elin, för att hon och Moni som stamfränder ska få ett gemensamt samtalsämne. Monis mun minskar i storlek. Hemskt, säger Moni med liten hopdragen mun. Jag hoppas att mina närmaste svimmade eller somnade in under transporten. Man måste inte tro det värsta. Elin tittar förvånat på honom. Jag är av Salomons hus, säger den lilla munnen. Vårt sigill skyddar mot onda makter. Jag är av hans höghus, säger Elin och visar ett fotografi på sin nordiske fader. Monis mun snörps ytterligare och är så hårt sammandragen att den liknar ett stjärthål. Han kan inte säga något längre. Långsamt vänder han sig bort och skakar på huvudet åt sin mammas håll. Elin är nära att brista i gråt. Hon känner sig så förtvivlat övergiven. Hon är inte en av stamfränderna och hon är heller inte en av dem i Norden. Hon är inte ens av sig. Hon är utslängd och utestängd och längtar hem. En prins med stjärthålsmun lämnar henne och går för att skvallra för sin mamma. Mattia dyrkar en avbild som hon inte heller känner till. De olyckliga männen tror att hon kan rädda dem. Elin, en hemlös som kommer att bli hermafrodit och tvingas fria till sig själv. Moni har sockersjuka i släkten, tröstar modern på hemvägen. Du har inte gjort någon större förlust. Judar är dumma, säger Elin, och alla andra vanliga människor hajar ju ingenting. Modern klappar henne oförstående på axeln. Ni ungdomare har det inte lätt, säger hon milt. Elin kan inte låta bli att le. Modern är en genomgod kvinna som bara vill väl. Elin kan inte bli arg på henne. Ung och dummare är precis som hon känner sig. Hon skulle inte kunna uttrycka det bättre. Hon lägger armen om moderns axlar och deras steg mot trottoaren klapprar förtröstansfulla. Modern bor i ett medeltida hus. Du stannar hur länge du vill, säger hon när Elin ligger till sängs. Det hänger en flädermus i taket ovanför Elins säng. Kroppen döljs nästan helt av vingarna. När hon släcker ljuset flyger flädermusen ut i det stora, kala rummet. Det är fortfarande mörkt när hon vaknar. Från gatan hörs inte ett ljud. Flädermusens höga pip från jakten har borrat upp ett hål mellan ögonbrynen. Hon gnuggar på stället. En stillsam verk. Människorna måste låta läderapan vara i fred, annars rymmer hon om natten. En röst ur djupet. Hon stiger upp och vandrar i cirkel över det kalla stengolvet. Stenarnas skrovliga yta lyses upp av en svag ljusstrimma. Europas disiga måne tittar intresserat in genom fönstret. Hon drar för gardinerna och böjer hastigt huvudet när hon hör flädermusen svischa förbi. Då kommer det igen. Låt henne vara i fred, annars rymmer hon om natten. Elin går förundrad runt i rummet. Hon har fått ett drömmeddelande, ett sagobrev från en skuggsyster. Hon hämtar moderns parfymdoftande kulörta brevpapper och tänder lampan vid nattduksbordet. Kära Elin, du hade bjudning på slottet kvällen då hundarna ylade i månskenet. Alla dina vänner från när och fjärran kom till dig. 28 prinsar tävlade om din hand. På översta våningen satt far och mor. Far bad dig att inte ta bort spindelväven som täckte kristallerna i lampkronorna. Hans tankar fann fäste i näten som inneslöt det skimrande ljuset. Mor vickade sitt fågelhuvud och med stadig blick bad du henne säga ingenting. I våningen under satt de unga i ring. Ni höll varandras värme i händerna och log. En nymf kanade ner för en snödriva till ert gäng. Det var jag, och jag satt hos dig, lätt som en fjäder och lika synlig som din skugga. Prinsens ögon glödde som kol, och du tvingades lämna dina vänner. Du följde honom och gled vidare ner för klipporna. Ni hamnade i en stor slottsal med rött sken och kunde inte fara vidare. Du var loj, och ur prinsen vid en sida puffade tunna rökslingor. Han rökte gasbinda med teatraliska gester. Det luktade värme och rökelse, men hjulen hade slutat snurra. Du lämnade honom sovande på sin bädd. Hans kinder var skära, men ni kunde inte resa längre. Festen kan inte vara slut, tänkte du, och knackade på alla dörrarna. Dina hundar ylade till svar, och i trappnedgångens mörker gnällde du som dem. Din väg ut var en trappa av söndersmulad marmor där storfamiljens barn sprang lösa. En liten flicka med stor mage irrade bland ruinerna och kräktes en här en där på stenblocken. Du svingade dig över trasiga trappräcken, duckade för fallande marmorblock och hasade genom spillror och damm. Du hoppade högt över de söndersprängda trappstegen och undvek barnens ljusgröna högar av spyor och avföring. Den lilla flickan med den stora magen tog du med för att ge henne svalka i parken. Vid rosenbuskarna stod trädgårdsmästaren. Han visade sin hemlighet, sina rörliga statyer. Ni roade er tills statyerna blev små vagnar. Vännerna kom springande och ville åka med. Ni for fortare än ljuset. Håret fladdrade i vinden och vagnarna dansade, gungade och virvlade runt till er sång. I en nedförsbacke bad du föraren, som var jag, att lossa säkringen till den automatiska inbromsningen. Vännerna skrek av förtjusning då ni förlorade herraväldet över era vagnar och berömde mig trots att alla hissnade och tappade andan av den höga farten. Ni återvände till slottet och samlades till bords i blå salen. Bjudningen närmade sig slutet och snart skulle vännerna fara hem. De 28 prinsarna läggas till ro på varsin rosenbädd och trädgårdsmästaren. Prinsarna spelade sorgligt om hösten på varsin synt och i deras ögon kunde du skönja världen. Vännerna runt bordet suckade och kisade mot fars kristallkronor som om det vore solar. Du och jag började krympa och klämmas ihop mot stenmuren. Du spillde choklad på klänningarna. Vi blev helt bruna och föll i en dammig skreva i muren där råttor kilade in och ut. Vi fäktade med våra korta armar men blev allt mindre ju mer vi stred. Till slut pressades vi in i stenväggen. En av gästerna lyfte på taket till råttornas bo och fann två exemplar av en sällsynt sorts läderapa. Gästerna samlades kring läderapornas bo och en föreslog att man skulle ta dem till zoo. En annan ville tämja dem och lära dem konster. En rädd liten läderapshona sträckte fram en present mot gästerna och de klappade sina händer av förtjusning. Människorna måste lämna läderapan i fred, annars rymmer hon om natten.